A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men den här har inte du läst.
Nej.
Okej, då kontrar jag. Jag har denna, Hylands album, förord av Lars-Gunnar Björklund, signerad. Jag har
Leva med Lennart Hyland. Tuss Hyland berättar för Ulf Nilsson.
Oh, vädsreporter.
Vädsreporter. Osignerad.
Ja, den är tung.
Den är tung.
God middag.
Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Jag ska plocka fram ett vanligt måttband.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Vi är bäst! Hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag satt alls precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran Gemi
är. Över att ha hjälpt till.
Nu, vi måste gå närmare.
Hur ska vi dit?
Här har vi ju stått så många gånger förut. Och nu återigen. Vi blickar ut över då den park som är inkilad mellan radiohuset och tv-huset.
Radioparken.
Men då ser jag ju inte Hyland-statyn. Vi såg den sist.
Jag såg den igår.
Jag såg det i förrgår. Och så var det med det.
Jag begriper det. Ännu mindre idag.
Ja.
Nej. Där borta va? Rakt fram där bredvid den gröna skylten där.
Ja, där är den. Där är den bysten, ja. Mm. Av Hyland. Som ju först stod detta i gammal skåpmat för att lyssna. Men den stod ju då alltså här ute innan vid vägen närmare. Men då sägs det då att folk spottade på den. Vi tänkte att vi skulle sitta vid den och spela in. Det går ju inte nu för det är avspärrat. Alltså du menar att man inte kommer in här?
Nej, du måste ha tillstånd. Eller någon som släpper in dig. Och nu när inte Dagge jobbar kvar på radiosporten så är det ju kört.
En era för att sätta bakåt går lite i graven med att Dagge slutar på radiosporten. Ja, hur som helst. Vi har ju sett den innan och vi vet vad den handlar om. Så vi ska försöka leta oss mot ett litet lä. Och då blir det mellan radiohuset och
Bärvallhallen tror jag idag.
Istället.
Det ska finnas ett fint lövverk här som kan här. Hjälpa oss med ljudet tror jag.
Den där stubben, tror du inte den är något för oss?
Jo.
Lägger vi ut vår lilla filt. Tra la 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 vi har ju gjort ett avsnitt om OS 84. Känner inte att vi är riktigt klara. Därför att det är Lennart Hylands sista mästerskap på plats. Med OS 84 så går en för all framtid ouppnålig plats i det svenska allmänna medvetandet som tv-man och radioproducent. En sådan karriär i graven med Lennart Hyland. Han gör sitt sista mästerskap alltså. Tommy Engstrand har berättat hur det går till. För att han är ju egentligen pensionerad, Lennart Hyland. Och så sitter Tommy Engstrand tillsammans med honom och några till. De sitter och har det så trevligt att Engstrand... Och det kan jag verkligen... Ni ska få lyssna på det, hur han beskriver det. Men han liksom förlorar sig lite i den härliga stämningen i det rummet. Och utan att
minns han... kanske lite om hur det var förr.
Ja.
Blir lite nostalgisk och romantisk.
Ja. Så det som man kan göra ibland att man, och vad härligt vi har nu, och så märker man att hjärnan fattar ett beslut som man inte har riktigt koll på liksom.
Nej, precis, det är framförallt inte förankrat. Nej. På redaktionen eller i någon ledning. Nej. Eller sådär, men så, det fattas ändå.
Vi ska få höra hur Tommy själv då berättar om den här stunden när han bestämmer sig för att, jo, Tommy Engstrand är då chef ska man säga på Radiosporten. Jo, Lennart Hyland, trots att han är pensionerad och trots att han är alkoholiserad.
Och hatad.
Och hatad. Ja, precis, det finns verkligen två läger inne på Radiosporten. Så ska han få åka med.
Lennart gick och strök uppe vid min plats här uppe på fjärde våningen. Eller om vi satt på andra. Nej, jag tror vi satt på fjärde våningen. Och sa jag, pojkar, ni kommer och får det så bra i Los Angeles. Det är en fantastisk stad. Alltså. Och han satte sig på bordet. Och när jag hört det där 10 gånger så sa jag bara så här, Lennart, vill du åka med? Jag vill det, sa jag. Ja, det är klart. Så vi ska greja det här, sa jag. Och jag såg hur lycklig han blev.
Vi kommer återvända till detta beslut. Vi ska göra idag en liten... vi ska ge er Hylands sista mästerskap. Men för att göra det ordentligt så måste vi faktiskt också ta oss dit hela vägen fram till 1984. Och Marcus, jag köttar på här lite.
Ja, för fan.
Och så när du vill så hejdar du mig och så kliver du in.
Och det du ska göra nu, det är att berätta för mig och lyssnarna vem Lennart Hyland var och hur han kunde bli den han blev.
Ja, det är väl det. Ja. Hyland börjar ju på Radiosporten 1945.
Radion.
Ja, just det. Radiotjänst heter det då ju.
Vet du vad han har för lön då? Jag griper in redan här.
Ja, gör
det. Jag såg det nu precis när vi var på väg upp här. 500 kronor i månaden.
Ja.
Plus dyrtidstillägg, som det hette på den tiden.
Han började 1945. Då önskar man ju att det är bra som det är såklart kriget slutar. Våren där, att han hade gjort lite härliga reportage nerifrån. Har du sett de bilderna på länge, Marcus, när de är i, när det är fred och folk är på Kungsgatan?
Mm.
De är omotståndliga alltså.
Ja, det är det. Jag håller med. Samtidigt har ju Sverige varit ganska förskonade, så det kan bli lite sådär. Jaja, fanns de som hade större anledning att fira så att säga. Vi firade väl med våra medmänniskor, ja, runt omkring oss i Europa. Men...
Nu känner jag mig lite dum som inte klarade av ens en så enkel kritik mot de bilderna. Alltså,
ja, det...
Jag tycker bara det var härligt att se.
Jo, men det är det ju såklart. Det är fred i Europa. Det är stort även för oss.
Ja, men det är bara något med de bilderna som är så här. Du vet, det är sånt jävla härligt kaos där på Kungsgatan. Folk kommer på cyklar, har ju mycket cyklar. Någon bil kör trångt som helvete. Folk hänger sig ut från fönstren och så vidare. Och där ligger ju faktiskt Radiotjänst kontor, K8, Kungsgatan 8, där det ju låg ända tills man byggde radhuset som vi tittar på nu.
Mm.
Han började där 1945 och jobbade då naturligtvis under Sven Jerring, som ju är typ Sveriges Radio på den här tiden. Det som görs på Sveriges Radio gör Sven Jerring.
Och så en japan, dessa japanska försvarare, de är små men sannoliken de är hårda. Jag är rädd att vi måste upp i allt hopp. Alla spelarna utom Bergqvist är på japanska sidan av planen.
Så han hamnar under honom. Då ska man komma ihåg så här att de som jobbar på Sveriges Radio på den här tiden, det är typ så här, det är väldigt akademiskt. Det är typ så här, någon säger så här, det var docenter och litteraturvetare som satt och liksom instängde i en studio och satt och läste upp olika manus. Och, alltså det var inga journalister, det var inte liksom, det var ganska stolpigt och så där. Och Lennart då han vill liksom göra något annat. Han är väl en av de första som så här tar liksom mickarna ut från studion. Han gör ju lite ganska svänga grejer. Han ballraffar lite grann. Typ han låtsas vara en... fan, är någon gång han typ står och ska sälja några jävla skor till någon tant? Han leker att han är bandman. Han leker att han är svetsare. Typ han gör lite så här olika...
Ja, servitör eller hovmästare på någon fin krog i Stockholm. Ja. Och skildrar hur ett sånt arbete ser ut och känns och låter en kväll.
Idag är jag brandman 512 eller något sånt där. Och det är väl ändå liksom lite så här... Ja, men det är ganska häftiga bilder med det. Det är liksom lite filmat när han typ sitter bak på en lastbil med en enorm mikrofon. Och när han är brandman då kastar han ju sig ut från ett fönster ner i en sån, vad heter de, Marcus? Jag trodde bara de fanns på tecknad film, men de man använder ju sådana om det brinner i ett hus.
Jag hittade snabbt här i mitt lilla egna uppslagsverk med hundögon och postitlappar. Språngsegel.
Ja, språngsegel, ja.
Och runt om står 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12 karar och håller i det språngseglet ner i vilket jag ska hoppa. Allt nog, brandmästaren står och väntar på mig att jag ska ge honom ett tecken att jag känner mig klar, och så ska han väl säga hoppa, och sen kan jag inte göra annat än hoppa. Får se vad det kan bli. Jag tar med mig mikrofonen för säkerhets skull.
Hoppa?
Ja, hopp. Jaha, här sitter jag nu mitt i språngseglet.
Ja, men sånt gör han, och det är lite nytt. Gärring framstår ju som en ganska liksom torr, vad ska man säga, ja, men torr akademiker, liksom duktig.
Han har fan inte kastat sig ut i ett språngsegel. Nej. Skulle aldrig få för sig. Inte ens om det brann på riktigt.
Han såg ju också extremt gammal ut typ redan 1945. Alltså man har inte sett någon bild på Gärring när han inte ser ut att vara 75. Det är jättekonstigt faktiskt. Hur som helst, han hamnar ju då under Gärring och får vara med honom och kommentera lite grann och sådär. Det är någon gång han nästan själv så här, tar över showen lite grann. Sitter egentligen med som bisittare till Gärring och ska väl liksom hjälpa honom lite grann, men tar över där lite grann. Och säger väl själv att han försöker hitta en rolig formulering så här, som han försöker hitta sin egen näsa, säger han. Som jag tror är en Mumintrollen citat då. Och han vill hitta sin egen röst. Och när han då 1949 hemma, hockey-VM hemma, då kommenterar han hockey, och så som han kommenterar hockey här, så har ingen gjort innan.
Kobranov åker in i centrum, han passerar mittlinjen, han kommer snart in i svenska försvarszonen. Nej, det gör han inte, det är för att Thuman är i vägen, och Thuman spelar till Stig Karlsson kommer i centrum. Han börjar spela på vänsterkant, han gör så också. Där är Epa Johansson lyfter den över en check, men stoppas av den andra checken med en klocktackling.
Han har såna här, det är en språkvårdare som jag lyssnade på, som jobbade på radio, som har försökt analysera det här då. Han säger, ja, vad är det han gör? Jo, han pratar fortare. Han säger fler ord per sekund. Och det är typ upp mot 5 ord per sekund och sånt där. Han använder lokaliseringsfraser.
Okay.
Vilket betyder typ så här 5 meter in på
planhalvan. Ja, kortplanket kanske då.
Ja, men så här, nere vid hörnflaggan. Alltså sånt höll inte Gärring på med.
Ja, just det.
Någon lite elak röst menar att Gärring, han höll på med sitt berättande. Han var liksom, tänker det Bo Hansson? Och det var 1945 eller 49. Alltså, det kunde bli mål. Och Gärring, det var inte så viktigt för Gärring. Alltså han höll på med sitt berättande. Men Hyland vill vara i matchen. Där bollen är, där det tempot är. De visar det här jävligt pedagogiskt i en av de här dokumentärerna som jag såg, som gick på SVT för några år sedan. Så här, då visar de först ett höjdhopp på stadion. Så här, ja, han springer fram och hoppar över så högt och går tillbaka till sin bänk och sånt där. Och sen så får man lyssna på hur Hyland gör det. Och hur han för in då en, lyckas liksom höja det här med hjälp av radion, vad ska man säga, kvalitet då, att han själv kan liksom förmedla då det som händer och skapa spänning då genom sin egen, ja, men förmåga bara att liksom lyfta ögonblicket.
Och så springer han emot ribban nu då, och så går han upp i luften och klarar! Ribban dallrar fortfarande, täcker det från funktionärerna, ribban dallrar. Men nu har ingen rört den.
pensionärerna står och tittar på den som förhäxade utav det spännande i. Nu klartecken, nu stannar svajning i ribban allt mer och mer. Först nu är det klart, nytt svenskt rekord.
Det är ju det moderna sportreferatet som han på något vis förlöser här ur sig själv, ja. Skulle man kunna säga. För sådär, ja det är klart att det har förändrats på sätt och vis. Men den förändringen, den stora förändringen görs så här av Lennart Hyland.
Ja.
När man går från det här torra, tråkiga Sven Jerring i Disslandet till närvaro, spänning, dramatik och lokaliseringsfraserna.
Ja, men Lars-Gunnar Björklund då, jäv kanske, han var ju en av Hylands pojkar. Han hävdade ju att så här, under de här åren, skarpe 50-60, då var ingen i världen bättre än Lennart Hyland på att kommentera. Sen om det går att avgöra det, jag vet inte hur bra koll Lars-Gunnar hade på typ hur man kommenterade
hockey. Vi köper det.
Ja, vi kör, vi orkar inte mer. Nej, men, och sen är det ju liksom spektakulärt också för att det då är så snabbt. Och det är då de säger också så här att ja, hockeyspelarna hade svårt att hänga med i Hylands tempo då, för att han pratade så oerhört fort. Liksom. Och kunde då på något sätt förmedla då den intensitet. Och kanske faktiskt kan man föreställa sig nästan kanske en, alltså göra hockeyn än mer spännande än det faktiskt var. Alltså jag kan ändå tänka mig att en hockeymatch 49 kan ha varit lite så här, jag menar klubborna och pucken, det var kanske inte...
En käppankrig eller?
Ja, men det, käppankrig. Det kanske inte var så jävla högt tempo och spännande, men han kunde ändå då, radio kanske var bättre på så vis än TV.
Men det tycker jag den är fortfarande faktiskt. Jag tycker att det är magin med radio, att någon berättar och försöker förklara hur det ser ut och vad som händer, men så är det upp till dig själv att med hjälp av din fantasi konstruera de bilderna. Det är väl Rolle Stolt som åker fram till en sargkant och hänger sig lite sådär Rolle Stolt-sikt.
Okay.
Och säger till Hyland att nu får du lugna ner dig för att vi hinner inte med här riktigt.
Så är det kanske. Oerhört mysigt då. Alltså, ja, väldigt, väldigt mysigt. Det blir väl något form av genombrott där 49 då, att han liksom bara helvete. Och sporten är ju, och det är ju faktiskt historien om radiosport, eller förlåt, historien om Sveriges Radio är ju faktiskt ganska, alltså den kretsar ner kring sporten liksom, som växer fram samtidigt och så vidare. 1951, vi har som sagt några nedslag, då börjar han med det som heter Karusellen, som är ett program som går live lördagar i det som nu är Maximteatern. Hur går det, någon maskin där, orkar vi med den?
Det var jobbigt, någon ska klippa.
Ja, men jag tror det funkar. 1951, då gör han då det här Karusellen, live publik lördagar, det som nu är Maximteatern, egen orkester. Detta radioprogram görs alltså innan TV:n har kommit. Så det är alltså extremt höga lyssnarsiffror. Det är i Karusellen som Snoddas sjunger Flottarkärlek.
Mm. Här kommer en röst ifrån Röste som tillhör Gösta Snoddas Nordgren. Välkommen Snoddas. Ja, varsågod då.
Jag var ung en gång för länge sen, en flottare med färg. Alla jäntor var som vax ut i min famn. I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän. Ifrån Norderås till skiljet ner vid berg. Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga om jag vill. Medan månen över moarna går vall.
Och här när han gör Karusellen, det är nu han blir Hyland med svenska folket liksom. Det är extremt, extremt populärt verkligen. Mm. Tuss skriver i sin bok, alltså Tuss är då Hylands fru, hon skriver i sin bok att så här, från och med nu var det omöjligt att, citat, leva ett borgerligt liv. De kunde inte, alltså nu börjar Hyland epoken liksom. Mm. Nu kan vi kan inte röra oss ute på samma sätt.
Trots att det är radio då?
Trots att det är radio så är det är så många som tittar liksom, lyssnar, förlåt, det är vi dåliga på. Läsar är det ibland, tittar är det ibland, nästan aldrig lyssnar. Han jobbar också extremt hårt. De sitter ju och planerar, han är ju en oerhörd perfektionist. Så han gör de här programmen, sen så sitter de hela veckorna och planerar det och kommer på idéer. Tuss menar att han har, i och med att han också gör all sport på radion, så är det som att han har 2,5 heltidsjobb. De rundar av kvällarna på Anglais och Commandor efter de här långa sändningarna, och då är det liksom öl och snaps och à la carte liksom. Om de inte rundar av på någon av krogarna och jobbar in på småtimmarna för att planera nästa veckas program, så åker han hem till Tuss och då äter han och dricker, och då är det oftast pyttipanna, en öl och en snaps då. Och detta behöver han helt enkelt för att varva ner. Ett annat sätt att varva ner då, det är att han kör en metabåt i sitt barkar.
Han ligger ute och tar långa bad på kvällarna. Så har han en sån här meta, och det är liksom som en liten ångbåt som han ligger och leker med som ett barn liksom, okay, i badkaret. Detta hårda arbete, för han gör ju då alltså sporten och det här enorma arbetet med karusellen, det kulminerar 1952. Då är det nämligen OS i Oslo och karusellen, så att han sänder karusellen på lördagskvällen, och på söndagen så står han i Holmenkollen och snackar skidor.
I OS då, eller?
OS, ja. Han får under den här perioden magsår. Ersätts då av Folke Olhagen som får ta över karusellen när han ligger inlagd på sjukhus. Folke Olhagen får omedelbart magsår han också. Och då gör han ju inte skidorna i Holmenkollen liksom. Folke ersätts då av Åke Falk som också får magsår. Alltså alla får magsår. Jag tror att det är någon som bryter foten också. Alltså det är sånt jävla tempo. När han får veta att han har det här magsåret att han ska läggas in på, jag tror att det är Danderyds, då kör han ju också en hel kväll innan. Alltså en rejäl fest liksom. Det är 1952 som sommar-OS går i Helsingfors. Och då gör han ju då det här, får man ju säga, klassiska referatet av Ingmar Johanssons final, är det väl, va? Där han boxas så fegt. Ja, Hylen kallar honom för en ynklig figur.
Här får han varning nummer 2, Ingemar. Och då har han väl chansen då att få en tredje varning och bli diskad och förlora matchen på det sättet. Då har han ju sluppit att byta slag i alla fall. Jag måste säga att jag skäms som svensk över att behöva se det här spektaklet. Ingemar gör inte bara en slät figur, han gör faktiskt en ynklig figur. Så dåligt ska man inte bäras åt om man har gett sig med i leken. Den saken är absolut klar.
1952 åker, jag tänker mig så märkligt, för det är liksom, vi måste ju ta oss in i alkoholismen på något sätt hos Hyland. Så jag tänker att det vi gör nu är att vi också passar in lite små alkoholinlägg här. 1952 så ska de åka på semester. Hyland är på Grand Hotel i Falun och är orolig, för hon är hemma och packar. De ska åka iväg där på sommaren. Och han är orolig att hon ska få med allt. Han skriver ett brev från Grand Hotel i Falun. Så här avslutas brevet. Kära lilla tuss, spirituosa, vi borde nog ha en flaska whisky, en halv liter Grönstedt, en liten flaska cherry brandy eller vad som kan passa madame, en halv liter Bordsch eller renat och en halv liter kryddat brännvin, kanske Skåne.
Och här tycker du att du anar någonting här?
Här tror jag att man ändå brukar säga att han dricker för att koppla av då. Alltså han behöver det för att lugna ner sig, hektiska inspelningar och så vidare.
Jag såg ett schema här som han hade, det var 2 år tidigare, 1950. Det är, han har ju att stå i så att säga.
Ett arbetsschema?
Ja. Januari gör han ett önskereportage. Sen så några dagar senare så är det den här stora lördagsunderhållningen. Sen åker han på VM i skidor i Lake Placid. Bara resan dit tog en vecka kan jag tänka mig. Då är han där och rapporterar 10 dagar. Kommer hem därifrån och åker direkt på SM skidor i Örnsköldsvik. Rapporterar där under en vecka. Sen är vi inne i februari, då är det februarirevyn. Den kan man ju tänka sig att det var inget man bara rev av sådär bara. Revy, det var ju revytider. Ja, så
vi skulle göra en revy tror jag.
Och sen är det den goda lyckan och det är SM i terräng där fram mot vårkanten och sådär. Och utöver, det här är de stora produktionerna, utöver det så hoppar jag in som hallåman och så gör han inslag i Dagens Eko.
Ja.
Och sen så har vi ändå inte nämnt det som stektes, så att säga. Det är vad som finns i arkivet här.
Ja, han jobbar ju alltså
jobbar nästan lika hårt som vi gör.
Ja, nästan. 1958, rör vi oss till nu, Marcus, gör han då något som heter Stora Famnen. Det är en stor tv-produktion som han gör ihop med Siv Malmqvist, bland annat. Det är ju där då de alltså sänder lottningen till VM 58. Stor succé. 58 är ju också då han kommenterar fotbolls-VM såklart. Han gör ju Kurre Hamrins mål mot Västtyskland.
Moten vickar fram den till Hamrin och Hamrin står och väntar nu på att tyskarna ska anfalla honom. Går med bollen, de kommer så småningom först nu och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefen på. Hamrin håller bollen i alla fall, lekar det som två man. Vickar sig till och driver, han skulle vilja i mål! Ja! Oj, 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 oj.
Dessa framgångar är också enorma. Nu är det ju tv då på allvar. Här börjar han också få ordentligt med erbjudanden. Och då har jag 1, 2, 3, 4 erbjudanden. Han har säkert fått massa fler som jag har valt ut här då. Han erbjuds av Jack Kotschack, vän till podden höll jag på att säga. Just det, hans son, Pelle Kotschack.
Ja, och
hans bror, Pelles bror, som jag tappat namnet på. Jan.
Jan Kotschack.
Jan Kocak.
Mm. Alla har varit med i vår podd. Jack, Jan och Pelle.
Och jag har varit med också. När var Jan med?
78, Argentina.
Just det.
Han så stod gömd bakom draperiet.
Ja, just det.
Med Åby.
Ja. Ja, men Jack Kocak har ju skapat den här piratradiosändningen som ligger utanför Nynäshamn, Radio Nord. Jack Kocak erbjuder honom 100 000 kronor i årslön. Mm. För att hoppa på då Radio Nord. Här sägs det att han funderar på saken, men tackar nej då. Man måste ju komma ihåg det med, så han hade ju liksom aldrig jättebra betalt tydligen. Hans chefer känner alltid bättre än honom. Alltså han var ju inte ens bäst betal inne på Radiotjänst liksom. Det var inga dundersummor. Det var inte så att han, jag kan gilla lite. Han hade ju så här, han hade råd med att det nödvändiga, en fin våning i Stockholm som hade suttit i Tranås. En sån här otroligt läcker båt. Har du sett hans båt? Det är så här låg trä, litet sånt vindskydd, vad fan heter det där längst fram, kan ju inget om båtar, men man tänker sig liksom en sån här riktigt snygg liksom, som kan glida omkring i Frankrike kanske på...
James Bond kan vara,
ja, precis.
James Bond-filmer.
Extremt läcker.
Men det var ju också, det var inte lika dyrt förr i tiden.
Nej, men så här, du vet, han tjänar liksom bra, men han är inte, det är inte så att...
Nej, han kanske borde bilda ett bolag där. Någon som har sagt till honom att...
Ja,
bilda ett bolag. För att fakturera istället.
Jens Fjällström hade ju... så här, ungefär som han har gjort.
Ja.
Tommy Åström.
Tommy Åström.
100 000 alltså, tackar nej. Han får, det här tycker jag är kul. Alltså Bonniers folk, han ska bli PR-man då. Det är mycket sånt då, för att han är så stor och så populär. Blir PR-man för Bonniers folkbibliotek. 70 000 kronor plus förtjänst av försäljningen. Tackar nej. PR-ansvarig för Volvo. Då läser jag, det här är brevet från Engelau då, alltså Volvos vd. Jag tackar för ett brev av den 19 maj och får nu från Volvos sida bekräfta att vi anställer er för att handha bolagets public relations från och med den 1 oktober i år. Du hör att han utgår från att det här är en klart innan, så här, du vet, nu säger vi att det här bara är färdigt.
Haskiga teknik.
Ja, något sånt. I er verksamhet kommer ni att sortera direkt under direktionen. Eftersom det hittills inte funnits någon befattning som denna på Volvo, vill jag föreslå att vi längre fram får diskutera hur arbetet ska läggas upp. Alltså de hittar på en tjänst, liksom. De vill bara ha honom. I lön kommer att bli 75 000 kronor per år och till befattningen hör även tjänstebil, så kallad A-bil. Beträffande bostadsfrågan kan Volvo erbjuda er en villa som bolaget äger och som just blivit ledig. Den måste repareras, vilket Volvo kommer att göra. Då innebär det här att han ska flytta ner till Göteborg och sådär. Så vill inte. Så han tackar ju nej till det också. Sen försöker SAS att värva honom och att han ska bli PR-chef där också. Tackar nej. Och sen så skriver Tuss, och det här tyckte jag ändå är lite sensationellt, hon skriver att han får ett erbjudande från USA också. De har också förstått att han har någonting, Hyland. Så han skulle kunna bli en sån, ja, vad fan heter de på den? Carson, kan de heta något sånt på den tiden?
Walter Cronkite, eller vet du?
Det är tv-ankaret, va? Ja, skitsamma. Men
är det inte det han är, Hyland?
Ja, det kanske, men han är mer late night. Ja, som honom kanske. Skitsamma, vi bottnar inte riktigt i det här kanske. Men då men då grämar man sig över det. Tuss säger att hon bara, jag vet att det fanns ett erbjudande, men jag har inte hittat det. Det fanns inga papper på det, så jag har inte sett det, men jag vet att det fanns. Och det var en sån grej som Hyland.
Säger du det eller säger Tuss det?
Tuss det. Jag säger det bara lite. Till mig, ja. Men det var en sån grej som han, de här andra sakerna sket han i, för han ville göra tv och radio. Och han, det är uppenbart att det är det han går igång på. Liksom, att så här, stå framför folk och... Han gillar inte så mycket att vara ute bland folk eller mingla. Han säger ofta det så här, jag går aldrig på premiärer. Jag gör inte så här. Jag vill göra tv och radio liksom. Och det tror jag fan är sant. Men att just det här med Amerika var skillnad. För då är det så här, du får 100 000 om året av Radio Nord, men du får kanske 75 miljoner av en amerikansk, alltså det är ju en hiss, alltså det är något helt annat liksom.
Ja, och vi har ju inte haft någon.
Nej, förlåt. 25 miljoner är Tuss nämnde som siffra.
Åh herregud, vad mycket pengar, ja, jämfört med vad Volvo och SAS lyckas skaka fram.
Ja.
Och jag menar, det finns ju många svenska tv-män som försöker slå i USA, men det är väl aldrig någon som har lyckats.
Nej.
I USA.
Nej.
Jag tänker närmast på Svennis fling där, Ulrika Jonsson.
Just det. Och, var det i, var det i USA också?
Nej, det var i England.
Ja, England då. Ja. Jag vet inte skillnad på brittiska imperiet.
Vad ska andra med svenska tv-personer heter till? Nej. Vi har ju nog med dem här, för fan, på hemmaplan. Vi står ju knappt ut med dem här.
Ja.
Hur ska någon annan då?
Nej. Ja, men han får, här är han ju alltså extremt stor. Han får de här olika erbjudandena. Tackar nej ändå till allt. Jag tycker ändå att det... Det ska sägas. Han står ju på så här. Man...
Vilka år pratar vi om här då ungefär?
Ja, men nu är vi väl runt 58, ja, så att 59.
Hylands hörna och sådär då? Det finns inte där i fangorna?
Nej, det har inte börjat. Nej. Det börjar ju 61. Och De bilderna, vi pratade om dem igår, Marcus, när vi var på telefon. Det är ju, ja, men det är en sån här grej som folk återkommer till. Alltså man liksom, om man tittar på dokumentärer, man försöker höra folk prata om dem, så är det liksom den här väldigt svårdefinierade, väldigt liksom svår att kvantifiera, den egenskapen som bara är så här, går igång en sån...
Och kolla här, han spänner fast den ordentligt, rättar till glasögonen. Nu jävlar ska han köra.
Det låter lite i bakgrunden, ni får leva den där. Ja, men Hylands hörna, första programmet, då gör han ju liksom en liten så här, vad ska man säga, programförklaring, om man ska säga så här. Det här är vad vi ska göra nu, han sätter sig ner. Det kan ju låta lite så här stolpigt det han säger, alltså lite så här, det känns som att det är inövat, det känns som att det är, tittar man framförallt på bilderna så ser man hur han liksom, ja, men det är lite så här, det ser idag så ser det lite nästan lite forcerat ut, men att anlägga den tonen då och prata så till publiken, det är ändå då, verkar de flesta hävda åtminstone, så här, det är liksom nytt, så har inte någon riktigt snackat.
Men jag kan fortfarande tycka att man har sett så jävla mycket tv som är både fartfylld och bra på alla sätt och vis, så tycker jag ändå det har någonting där och då, bibehålla lugnet i en direktsändning som man vet ses av x antal miljoner. Ja. Det är inte alla som fixar det.
Alltså. Nej. Men också just det här, så här, cut the crap. Så här, vi vet att vi är en tv-studio. Vi kommer inte göra någon hemlighet av det. Nu sitter jag här och pratar med er, men vi ska försöka ha det. Alltså, det är ändå något så här, att döda illusionen om att TVn som ska försöka lura, liksom låtsas om att så här, titta här, det här är ett helt, vi filmar det i ett helt vanligt vardagsrum och ni får bara titta in, alltså den illusionen.
Ska vi släppa in lyssnarna i den första Hylands hörna då?
Ja, det tycker jag verkligen. Ja.
Jag är så glad över att vara här, över att det liksom är igång. Och om ni nu väntar er att vi ska göra högtidliga deklarationer och stolta utfästelser, så har ni fel. Det blir inga sådana, utan här är ni och här är vi. Och vi sticker inte under stol med att vi är en tv-studio, för vi är en sån, och det kan komma att hända saker och ting. Har ni någonting emot det? Den där perfektionismen, åstundar ni den egentligen? Strängt taget. Jag menar i det här sammanhanget. Vi kan göra ett undantag här kanske, va? Kan vi det? Ni nickar bifall, men ni är lite försiktiga. Ni är inte medvetna om att ni har egna mikrofoner. Titta upp, ska ni se. Ovanför er. Vad tror ni de är för? För att ni ska vara med.
Hylands hörna, det vet ni ju. Det blir ju fruktansvärt populärt. Halva befolkningen ser skiten. Vi i Vattenfall, som alltså är Vattenfalls egna interntidning.
Vad skriver de?
Ja, de skriver... Kraftbolaget interntidning skriver då 1962, efter tv-premiären. Normalt börjar hörnan klockan 22 på onsdagskvällen. Men redan timmen innan är belastningen på Vattenfalls nät 3,1% högre än kringliggande dagar. Man tycker antagligen inte att det lönar mördan att stänga av för den tid som är kvar till hörnan börjar. Kanske passar man också på att koka kaffe till tv-termosen för att inte gå miste om något i programmet. Från klockan 22 till midnatt är belastningen 160 megawatt större än andra dagar. Detta innebär en ökning på med 10-11% av vanlig kvällsbelastning. Längre än till midnatt pågår aldrig hörnan, men detta hindrar inte att nästa dygns första timme medför 2,1% ökning, motsvarande 30 megawatt, mot lugnare nätter. Först klockan ett har Sveriges folk tydligen kommit till ro. Det är möjligt att diskussionens vågor gått höga om programmets kvalitet innan nattlampan släcks. Allt detta är klara fakta. Vattenåtgången sjunker då, så folk går inte på toa liksom under Hylands hörna.
Nej, och gör ingenting, man diskar inte, man tvättar inte, man sitter där man sitter
och lyssnar.
Det var alltså onsdagskvällar.
Ja.
Var det hela vägen?
Nej, jag undrar om inte det var hela vägen, för sen tror jag att det var,
det måste vara lördagskvällar, va?
För sen var det ju fredag, de jobbade fredag lördag då, de när de jobbade med hörnan. För det måste ju varit live, eller hur?
Ja.
Ja.
Ja, Hylands hörna, kommer du ihåg det?
Men det är väl ändå så, Marcus, att det är inte så jävla många som klarat av i Sverige att ha ett sånt jävla...
Nej, försök har ju gjorts på sätt och vis. Nu är det ett frågesportprogram på spåret, men på spåret kanske ändå är det närmaste vi kommer, eller?
Christian Lok.
Ja, även med Oldsberg och Hellberg och sådär. Ja. Det samlar rätt mycket folk. Och...
Jo, men jag menar Christian Loks Sen kväll med Lok.
Ja, nej, men då tänker jag nog att på spåret större,
men det,
och bättre.
Det är ju inte ett sånt här liksom, hälsa
välkomna.
Nej, jag
vet.
Liksom.
Men det var när det kommer till att samla nationen.
Lägereld.
Ja, och ändå göra det lite svängigt så att säga.
Ja.
Olsberg var också en av Hylands pojkar och det syns väldigt tydligt. Dels har de ju samma frisyr.
Mm.
Sen så jobbar ju Olsberg väldigt mycket med glasögon och så fram och tillbaka, upp och ner och
ja, just det.
Kors och tvärs.
Jag tycker nog Olsberg är den programledare som har varit haft liksom mest sån självklar talang. Liksom.
För närvarande.
För närvarande till mm. exempel.
Till exempel.
Ja, han kör ju då Hylands hörna 61. Det pågår ju då alltså ända fram till 1983. Men dit har vi inte riktigt än kommit. 62 gör han ju då, är det OS i Colorado Springs eller?
Mm.
Colorado Springs.
Hockey-VM.
Vad sa jag? OS?
Mm.
Hockey-VM. Den glider in i vår.
Kanada toppar nu, tar in Martin.
Samma år, 62 tror jag att det är då Elander är i Hylands hörna.
Det är ett sånt tv-ögonblick som ryms i flera olika dokumentärer.
Ja.
Det ryms i dokumentären om Tage Erlander.
Mm.
Det ryms i dokumentären om Lennart Hyland.
Ja.
Det skulle kunna rymmas i en dokumentär om
svensk socialdemokrati.
Precis.
Folkhemmet.
Eller folkhemmet eller någon slags etermediahistoria. Det går att få in den även i snettin och bakåt.
Ja, men det är ju den och kårhusockupationen som är så här. Hur många gånger har man sett det egentligen?
Mm. Så han hukar sig ner i pedikstolen och skulle knäppa upp ordentligt patronbältet. Och då steg upp en soldat utbildad i fältmässiga krigföring vid Trossnäs. Och då skrek han över hela kyrkan. Gubbar och kärringar huker i bänkra från nu laddran.
Ja, det är ju kul liksom.
Ja, han har ju Carl Gustav Lindstedt i en låda i det här avsnittet.
Just det.
Så han flyger upp och gör massa konstiga saker.
Utklädd till någon sån, vad heter det?
Gycklare,
ja precis.
Så när Tage Erlander kom in så flyger han upp och så skriker han så här: Lennart, låt dem inte sätta sig för då går han aldrig. Och så river vi ner oerhörda applåder och skatt och sådär, skattsamma. Mm. Det här ledde ju till, alltså det var så stort genomslag på Hylands hörna så att kolla, där går två rådjur.
Vad jävlar. De kanske ska gå in till radhuset och
Dagge
få...
och Roger Burman. Döper vi dem till. Nej, men jag tror till och med DN skriver på ledarsidan så att nej, inte fler partiledare eller socialdemokratiska partiledare i Hylands hörna nu, för det tål liksom inte opinioner riktigt.
Nej.
Det välter ju fullständigt. Riva av en så god Värmlands historia också.
Ja.
Det är klart att det går hem.
Ja.
Jag tycker han är Erlander var så härligt torr och god.
Ja.
Lite så här.
Under arbetet med Hylands hörna, då jobbar de fredagar och lördagar. Fredagarna var han en jävel att arbeta med, säger de.
Mm.
Då klagade han på allting. Folk var odugliga, oprofessionella. Ja, men det var, han var helt fruktansvärd liksom. Lördagarna som andra sidan av en hand, då var han positiv, då var han liksom uppmuntrande, då var han mycket mer tolerant. Det är också under Hylands hörna som han den här exceptionella liksom perfektionismen träder in. Han kommer hem, han äter sin pyttipanna, han dricker sin öl, han dricker sin snaps, han klagar över hur dålig han har varit. Tuss som sitter hemma säger att det var visst jättebra, var det verkligen så farligt? Han dricker mer nu. Hans son säger att 1969 börjar alkoholismen märkas. Alltså då var det så här, då hände någonting från att det var så här att han drack för att komma ner i varv för att en hård inspelning till att det blir ett problem liksom.
Mm.
Om vi bara ska stänga liksom själva karriären så fram till 84 så är det så här att 1980 så gör han ju en intervjuserie med Marcus Wallenberg.
Mm.
Och den blir ju väldigt, alltså det är ju ungefär så här att Wallenberg gör ju nästan inga intervjuer. Han kan tänka sig göra en intervju, då ska han göra det med Hyland. Och Hyland är ju egentligen för alkad för att klara av det här. Och
okay.
De som jobbade med den produktionen säger att ja, alltså vi fick ihop det, men det krävde exceptionellt mycket i klippning och efter det bearbetning. Han var liksom inte i stånd till detta riktigt. Detta är alltså 80. Han pensionerades ju strax efter detta och är då pensionerad när det är dags för OS 84. Men nu är vi liksom, nu har vi tagit karriären dit fram. Och nu är vi väl i då alkoholismen. För det måste man komma ihåg att Tuss bok då, den är ändå så här drygt 200 sidor. Jag skulle säga att nästan hälften av den handlar om alkoholismen. Den var mycket, mycket, mycket värre än vad jag trodde, alkoholismen. Man visste att han drack, och det är skojar som att Hyland drack mycket. Och man har sett några klipp där man känner så här, okej, här kanske han är full. Du hittade någon så här, jag går morgon Sverige, som han börjar med 76, eller om det är 77. Och han kommer in, han tycker om att komma in till musik, så han får liksom lite ta in scenen så där och visa sig lite innan det drar igång. Det där verkar vara liksom de ögonblicken som han tycker mest om nästan. Han går fram och lallar lite med dem som spelar i livemusiken och så där. Där är han ju full liksom. Nej, men precis, man har sett honom lite sådär, men att så här, i Tuffs bok är det så här, okej, fan, hela hennes, alltså hela tillvaron till slut handlar om den här alkoholismen.
Hon själv har väl också varit med om en del, va? Eller?
Ja, det är precis. Alltså Tuffs då, hon gifter sig med Hyland, så skaffar de barn, och då säger han så här, ja, nu är du hemma 10 år med de här, ta hand om pojkarna. Det är ju Per Otto och faktiskt för vad den andra sonen heter. Det är nästan en bara som...
Runt Fredrik.
Fredrik är det kanske, precis.
Jag tyckte du sa det innan.
Hon är hemma där, men hon får ju någon form av... Jag vet inte om det börjar som någon förlossningsdepression, men någon säger, någon vän till familjen säger att hon är det som, alltså, bipolär. Så hon får ju alltså kraftiga depressioner 4 månader om året. Mm. Och det pågår i 20 års tid liksom. Och de kommer nästan som... på klockan, säger hon så här. Mm. Så det handskas de ju också med då, liksom, att hon har de här, alltså, fruktansvärda depressioner. Det går knappt att prata med henne, och hon är inte kontaktbar liksom, och de rycker in dina smålandsflickor som får ta hand om barnen och så där liksom. Så att hon får en elchocker, och sen så tar hon litium, och det verkar hjälpa det här med litium då. Så att hon arbetar ju då dels med det liksom, men just hur hon beskriver den här alkoholismen, ja, men det var mycket, 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 mycket mer än vad jag trodde verkligen. Mm. Han blir ju alkis då kanske i början på 70-talet, och vill ju inte heller bli frisk. Alltså det har han sagt flera gånger, med så här, jag vill inte sluta. Jag vill inte leva utan alkohol. De skickar honom, jag tror att det är någon radiochef som skickar honom till något som heter Hazel i Minnesota, och så går det här 12-stegsprogrammet. Han hatar det alltså. Han skriver något brev till Tuss därifrån. Ja, det här är då lite Tuss som berättar vad han skriver om. Personalen avfärdades som pastorer och clowner, som drog samma historier om och om igen. Miljön präglades av skvaller, angiveri, översitteri, utpressning, lögner, förmynderi, hot och att man, citat, gräver i all skit. Han noterar uppenbart ogillande att läkarna jämförde fylleri med cancer och diabetes, och beskriver mötena som en enda lång tävlan i att hänga med och bli något inom gruppen eller hos personalen. Alltså han fullkomligt hatar det. Han vill inte sluta dricka. Han vet att han... Ja, men det finns ingen livsglädje utan alkoholen. Han gömmer ju sprit överallt. Han åker någon gång, sen åker till Småland för att samla in pengar till Afrikas, de fattiga barnen i Afrika. Då har han gömt Fernet Branca i en sojaflaska. Hon ritar streck på flaskorna hemma, blyertsstreck, fast hon vet att hon inte behöver, för hon tittar på dem hela tiden och vet när han har druckit av dem och inte. 1980 åker han ju fast i den här rattfyllan då. 3,14 i promille, han börjar kallas för Pi. Han hävdade att det var en kärringjävel som kommit i vägen och tvingat ner honom i diket, men så var det ju absolut inte, utan han var ju, alltså, du vet, 3,14 är extremt högt. Mm. Jag tror att det är svårt för dem som inte är alkoholiserade att komma upp i så höga värden faktiskt. Efter den här rattfyllan får han ju alltså hotbrev liksom. Nu har det också börjat vända på de vänster liksom, att så här, fan, innan var det så, vart de än kom, alla ville prata med dem, alla ville liksom få en bit av Hyland liksom. Men nu är det så här, nu har det vänt, så att i TV-huset så har de en person som bara sitter och läser alla breven och sållar ut då allt som är, ja, för svenska folket, de vill ju döda honom liksom. Så de sparar berömmet och så sorterar de bort all kritik liksom. Han är då alltså det man kallar för periodare, och det betyder att han dricker 3 veckor och sen trappar han ner 3 veckor. Och så kommer han ner till någon form av fungerande nivå. Och sen då när han inte dricker, då har han ju abstinens. Och det beskriver Tuss som att det är nästan värre. Då kan det vara så här, nej, fy fan, 2 dagars abstinens. Alltså det är lika tufft liksom. Och man kan typ inte sluta dricka om man har druckit så mycket som han har gjort så länge. Så att när han trappar ner, då dricker han alltså 40 centiliter starksprit om dagen. Det är mer än en halv 70s liksom. om dagen så här. Det är när han trappar ner så här. Alltså kroppen är helt fördärvad av alkohol liksom. Du vet, man har ju sett så här alkoholism skildras i kanske ja, Tre Kronor, märker jag att det finns någon sån.
Jag tänkte precis säga Svenska Hjärtan.
Men han dricker ju på det här sättet som är så här, nästan klyschigt för en alkoholist. Alltså han gömmer ju grejer överallt, så att hon går ju runt och letar sprit hemma alltid liksom. Så en dag kan du hem så här. Hemma fanns denna dag i mars, skriver hon i sin 2 vodka i frysen, 1 vodka i min stickväska, jo, det är hennes väska. 1 Grand, du vet inte vad det här är, 1 Grand Marnier långt bak i skafferiet, sherry i saftflaskan, whisky i saftflaska, Cordon Bleu bakom franska böcker, Chivas Regal bakom grammofonskivor och Fernet Branca bakom grammofonen. Det är sprit överallt i hemmet liksom. Och så då det här att han pilade ner sprit i en sojaflaska när han skulle till. Alltså han dricker hela tiden liksom. Och varje gång de ska åka någonstans så här, hur är det nu? Har han druckit? Hur gör vi med spriten nu? De ska på någon fest allihopa då i Lars-Gunnar Björklund där, Tom Engström, eller det gänget. Och det är så här, hur gör vi nu? Då får de gå runt och prata med alla bartenders på det, som serverar sprit på det. Så här, ni får inte ge någonting till hyllan. Mm. De sitter vid middagen, sitter och tittar på dem hela tiden. Han ska gå på toa sen. Nu går på toa. Och då vet de att han kommer försöka dricka på något sätt. Då följer hon med honom liksom.
Allt kretsar ju inte här då.
Alltså. Allt liksom, till slut. Det finns ingen utsida. Det är bara, alkoholismen är allt liksom.
Usch. Fy fan,
ja, jag vet, det är så jävla hårt hur han dricker. När Palme dör, nu går vi förbi 84, men liksom vi är kvar i på något sätt alkohol. När Palme dör, då dricker han sig så full så han ligger med ansiktet mot väggen bara och andas så här. 1984 då. Nu är vi snart framme där. Då tossar hon är ju förtvivlad hela tiden, men nu skriver hon liksom i sin dagbok så här. Nu har vi snart inga vänner kvar. Han ska till Enköping göra någon grej liksom. Du stod på scenen onykter. Enköpingspostens representant gick mitt i föreställningen. Folk och många barn var upprörda och besvikna. Jag kände mig helt knäckt. Du låg hela söndagen. Ingen mat. Ja, det var du som låg. Hennes dagbok är alltså formulerad som att alltid skrivit till Lennart. Alltså du skriver hon hela tiden i sin dagbok. Du låg måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Efter det 3 dagars abstinens. Och så alkohol igen. Fredag, lördag, söndag, måndag. Prov på Karolinska sjukhuset struntades i. Nästa dag skulle det arbetas med journalistpriset. Det klarade du. Sen gick 3 dagar på halvfart. Efter ytterligare 3 dagar stoppade jag i mig 6 sömntabletter och vaknade. Och hon mår ju piss också liksom. Du drack hela allhelgonadagen. Du låg nästan hela tiden. Du åt ingenting. Du ringde mig. Finns det ingenting mer gömt någonstans hemma? Så svarar Tuss då. Jo, en flaska Cordon Bleu konjak bakom böckerna i bokhyllan. Och så hon fattar ju med det, vet, att hon måste ge honom sprit ibland liksom, för att inte han ska gå av. Så det är just det då. Han ligger hela tiden. Vet. Dricker han så ligger han bara hemma. Han ligger med ansiktet mot en vägg och bara... Och så dricker han, så dricker.
Usch, för helvete vad destruktivt.
Jag vet, det är så helvete destruktivt. Och då börjar ju då liksom...
Kul med sportpodd.
Ja, vi ska snart till OS 84. Ja, men då börjar ju folk, hon skriver som sagt så här, nu har vi inga vänner kvar, inga, de orkar inte träffa honom liksom. Men de som är honom trogna, det är ju Tom Engstrand och Lars-Gunnar framförallt kanske. Och de överger ju inte honom, eller de hatar ju att han dricker också. Men Tommy till exempel känner ju sådana fruktansvärt liksom... tacksamhet, eller vad fan ska man säga, skuld då att, eller vad fan, någonting att...
Någon slags tacksamhetsskuld kanske.
Så kanske, ja. Och så här, så han ringer Tommy hela tiden, pratar med honom hela nätterna, och Tommys fru säger så här, varför pratar du med honom så mycket? För han ringde ju bara och berättade om hur dålig han tyckte han var på sitt jobb. Han bara, nej men jag måste, han har hjälpt mig med så mycket, jag kan inte överge honom nu, han har inte jävla många andra. Och Tommy då, vi kan ju lyssna lite på hur Tommy berättar om det i den här radiodokumentären som Rigmor Olsson har gjort, som vi lyssnade på innan.
Och jag såg honom, och då sa jag, Lennart, nu beställer jag en taxi här i en korridor. Och det var ju, jag vill inte se honom så. Alltså, jag vill inte se dig så här, Lennart. Så jag tog honom under armen och så ringde och beställde en taxi. Nej, jag ska åka buss. Nej, helvete, du ska göra så. Du ska inte åka buss. Du ska åka taxi. Och jag vet inte om man åkte hem. Det tror jag inte. Och Lars-Gunnar gjorde ju verkliga insatser för att få honom att lägga av. Bland annat så skrev han ett brev till Lennart, där han förklarar dels sin kärlek till honom och dels det att du som är så viljestark och brukar kunna knäcka allting, att inte du ska kunna knäcka det här. Men han vill inte, och det säger ju Tuss också, han vill inte. Han vill leva så här.
Det här brevet då som Tommy nämner, det skriver Lars-Gunnar och det låter så här. Nu hoppas jag att du kommer till rätta med dina problem. Jag förstår fuller väl att det är så intensivt knutet till individen och det vill djävulen till för en utomstående om än en vän att hjälpa till. Vad jag däremot inte förstår är att du inte vill ta en chans och försöka den medicinska vägen. Låt vara att den skulle tvinga dig att skapa en annan filosofi om umgängesformerna och ditt eget vardagliga liv och naturligtvis ändra din karaktär, men ändå, det förefaller ju vara enda chansen för att du ska kunna starta upp på nytt. Och så säger han att jag minns när du slutade röka, du klarade av det där. Du har ju klarat av allting du har gjort, Lennart, i ditt liv. Varför skulle du inte klara av det här? Det här skriver jag, så här avslutar han då. Ja, han vädjer också så här, fan tänk på Tuss och pojkarna och sådär. Men så avslutar han så här. Det här skriver jag för att jag tycker om dig. På samma sätt, eller innerligare, än tusentals svenskar gör. Vi vill ha tillbaka den gamla Lennart. Tycker du att det är blaha, så får jag ta det. Jag håller tummarna och finns i bakgrunden. Alltid, om jag behövs. Kram från Lena och ungarna och Lars Gunnar. Ge Tuss en extra kram. Tack. Så det är ju det här skicket han är liksom när han åker. Alltså när, för att återvända då till den här scenen när Tommy sitter där och förlorar sig i den här härliga stämningen och tänker att vad fan, det, allting kan väl vara som det var förr liksom. Så bjuder han in honom. Det är där hyllan är liksom.
Los Angeles.
Los Angeles. Hyland, Hyland, Hyland. Ja, idag är det ju ett avsnitt om Hyland och också ett Hyland-segment där vi lyfter fram våra Hyland-prenumeranter och tackar er för ert frikostiga stöd. Denna vecka gör vi helt enkelt så att vi blandar samman er Hyland-prenumeranter med gäster i Hylands hörna. Så att ni kan helt enkelt se det som att ni föräras med en plats i denna TV-gigants egna program. Stort tack för ert frikostiga stöd. David Palmgren, Gunnar Gren, Mattias Axelsson, Pavel Rammel, Kristoffer Jönsson, Inger Nilsson, Karim Hadje, Jan Malmsjö, Per Lagerqvist, Stig Järrel, Emil Karlsson Lagnelius, Ernst Hugo Järegård, Emil Andersson, Jarl Kulle, Per Nilsson, Alice Babs, Einar Österberg, Sif Rud, Marcus Wilberg, Siv Malmqvist, Johan Wall, Allan Edvall, Magnus Tervik, Gunn Hägglund, Marcus Halling, Tage Danielsson, Mattias Sundling, Cornelis Vresvik, Martin Karlgren, Sten Åke Cederhög, Sigurd Bjerke, Tore Skogman, Simon Kingdahl, Martin Ljung, Kristoffer Saltberg, Gösta Snordas Nordegren, Marcus Nyemad och Tore Skogman.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends.
For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Så, vad gör då Lennart Hyland i Los Angeles? Ska vi börja lite märkesmässa här? Jag frågar dig så här.
Ja, fråga vad du vill.
Jag skulle vilja ha lite så här, vilka skickar Radiosporten 84?
Uff, ja. Mm.
Vad är det egentligen som händer mer med Hyland Engstrand? Är fråga nummer två.
Oh.
Fråga nummer tre, vilka skickar TV-sporten? Ja. Ja, det är väl egentligen de tre frågorna som du kan ta tag i nu då.
Jag ska försöka svara så gott jag kan på samtliga frågor.
Ja.
Jag ska börja i en annan ände.
Mm.
1984 och OS i Los Angeles är ju också efterkrigstiden så att säga. Om vi kommer till fallet Hyland Strömmer. Efterkrigstid.
Du menar kriget här då är?
Det före. När man pratar om Hylands grabbar så pratar man ju oftast om Fredrik Belfrage.
Nej, han pratar man faktiskt minst av. Om man pratar om Hylands pratar man minst
av. Nej, men han är en av dem.
Han är en av dem.
Lars-Gunnar Björklund,
ja.
Ingvar Oldsberg och Tom Engstrand.
Ja.
Men kanske också ska Åke Ström in där.
Det hävdar ju Tom i alla fall.
Då är det så.
Mm.
Han börjar ju på radion 1969. Jag läste en bok. Jag tyckte att det var lite fantastiskt där. Alltså. Då berättade Åke Strömmer så här.
Mm.
Lennart sa att jag skulle ta en bandspelare med mig i bilen och sen åka genom en djup granskog och referera allt jag såg. Har du kommentarer? Nej. Och så fortsatte Åke så här. Jag hade hört att det kunde vara underlig, men det här lät ju helt knäppt. Samtidigt hade man en väldig respekt för honom. Men jag vågade ändå komma med en liten invändning. Det vet man ju hur en granskog ser ut, sa jag, säger Åke.
Ja.
Jag är inte så säker på det, sa Hyland. Och så gjorde Åke Strömmer det här och förstod då att det var en av de bästa läxorna han har fått i sitt liv. I alla fall som referent. Och det kan man också fråga sig hur många av dagens tv-referenter i kommitté Almtuna Tingsryd streamat på Simor och har åkt genom en granskog och refererat allt de har sett 20 gånger. Det var själva starten. Åke Strömmer var också en av få som vågade ryta ifrån.
Åke Strömmer var ju en... Ja, precis. Han, känns som att han hade lite råg i...
Ja, han vågade ta ton mot Lennart. Lars-Gunnar gjorde det inte. Ingvar Oldsberg gjorde det inte. Kanske inte ens att Tom Engstrand gjorde det.
Jag tror inte.
På ett morgonmöte i Sappo under OS 72 så skällde Åke Strömmer ut Lennart Hyland efter noter. Och det hade aldrig hänt förut att någon hade gjort det.
72 är fan tidigt också.
72 är tidigt. De hade ett morgonmöte där på Radiosporten. Och då reser sig Åke Strömmer upp och säger så här. Vad i helvete var du igår kväll, Lennart? Vad har du här att göra när du inte gör vad du ska göra här? Då hade Lennart Hyland lovat att gå på en presskonferens, men gick istället på krogen med en tekniker, alkoholen. På presskonferensen, som de skulle ha bevakat, serverades en riktig braknyhet. Nämligen att den alpine stjärnan Karl Schranz hade diskats för att han hade tagit emot pengar av sin skidtillverkare. Jättestor nyhet i alla medier, men Radiosporten hade då ingenting. Lennart Hyland blir på mötet rödare och rödare i ansiktet och vrålar nu: nu sätter du dig ner och tar det lugnt, Åke! Och då skrek Åke: det tänker jag inte alls göra. Och så fortsatte det. Så att Åke Strömmer och Lennart Hyland hade ju en historia då från 69 fram till 84. Och vi har ju ibland kanske sagt eller fått höra att beslutet Tom Engstrand tog att ta med sig Lennart Hyland splittrade redaktionen i två läger. Och att Åke Strömmer var en av dem som där och då fick nog och sa att jag åker inte. Jag skiter i det här. Därför fick Jakob Hård kommentera för idrotten till exempel med Tom Engstrand när Åke Strömmer var den givne rösten där. Är kanske en sanning med modifikation. Mm-hmm. För när jag gick in i radioarkivet och tidningsarkivet och rotade runt i det här fallet Strömmer Hyland, så ramlade jag över en annan sensationell uppgift faktiskt.
Ja, okej, jag vet inte vart vi är på väg nu riktigt. Spännande också.
Ja, så här var det. I februari 84 så är det ett OS i Sarajevo.
Just det.
Samtidigt så har Riksradions ledning gjort en utredning om hur de ska göra med de här olika distrikten ute i landet. Till exempel Falu-distriktet, ja, där Åke Strömmer är anställd och jobbar. Under tiden OS pågår så har de kommit fram till att de här distrikten ska läggas ner. Och i Sarajevo, i en skidkommentators hytt, sitter Åke Strömmer och får det här beskedet. Säger då upp sig i direktsänd radio. Han blir ju skogstokig. Och då undrar jag, skulle ni vilja höra när en riktigt vresig Åke Strömmer säger upp sig i direktsänd radio?
Det här är resultatet av en hård prestige och maktkamp mellan två verkställande direktörer, den i LRAB och den i Riksradion. Och nu har alltså Riksradions verkställande direktör, som jag ser det, gett lokalradions motsvarighet ett strålande vapen i den kampen genom att göra en fullkomligt idiotisk slutledning om hur programkvalitet i svensk radio ska höjas.
Låter ju lindrigt sagt irriterad. Du har till och med sagt upp dig.
Ja, jag har meddelat personaldirektören Åke Levin på Riksradion idag att jag vill säga upp mig från Riksradion. Finns det något jobb åt mig i koncernen så kan jag väl diskutera det. Men jag ser inte, även om den här utredningen gudskelov kommer att bli tagen med det skratt som den förtjänar, så kommer jag, tycker jag inte att jag kan själv vara kvar i ett företag som har en sån ledning. Och dessutom så tycker jag nog att jag bör ta konsekvenserna av vad jag bland annat säger i ditt program här nu, för det får vi inte göra överhuvudtaget. Vi får inte yttra oss offentligt om någonting, hur tokigt man än tycker det.
Kanalen i P1 i februari 84 säger Åke Strömmer upp sig från Radiosporten där han har jobbat sedan 69, där han fick tipset att åka ut i en granskog och referera det han såg av Lennart Hyland. Skönt jävla drag.
Ja, då skiter jag i det.
Ja, skit vi i det. Principfast. Åke Strömmer landade ju sen på TV-sporten och vi kommer komma till det. Vi har till och med varit där redan, va? Ja. I förra avsnittet.
Han sitter ju där bredvid Ann-Britt Ryd Pettersson. Och...
Exakt. Men våren 84, för att han säger upp sig. Han slutar. På våren 2004 så börjar han istället sitt nya...
Vänta nu, 2004?
Nej, våren 1984, ja, så börjar han istället sitt nya jobb som intendent för Folkets hus i Borlänge. Nybyggt Folkets hus.
Och han går runt som någon sån, som Uno i Rederiet.
Kostat 70 miljoner, 100 anställda. Där kliver Åke Strömmer in våren 84, trots att det då väntar ett Los Angeles OS på sommaren. Vill ni ha en liten faktaruta på Åke Strömmer? Maj 84?
Ja.
Ålder? 48 år.
Ja.
Inkomst? 225 000 kronor om året. Bor i en femrumslägenhet i Borlänge. Civilstånd, gift med Lena Ingels. Röker? Nej. Dricker? Jo tack, men inte starksprit.
Okay.
Kör en Nissan Cherry.
Den har jag, vet inte hur den ser ut.
Senast lästa bok: Tiden är ingen av Hasse Alfredsson. Senast sedda film: Star 80.
Du, vet du hur Nissan Cherry ser ut eller?
Ja, det ser ut som en ström.
Ja, det gör den faktiskt, kolla. Vad fan är det för hela grejen? Man brukar säga så att folk köper hundar så som ser ut som jag själv. Visst är det att det också gäller bilar? Nej, för helvete. Okej, fan, men strong, men ska, då tänker vi så här då. Då har vi slagit ihjäl myten att Åke Strömmer drog därför att Hyland fick åka. För så har ju historieskrivningen varit fram tills idag egentligen.
Ja, fram tills nu.
Att så här, om du släpper med Hyland, då åker inte jag, säger Strömmer till Engström. Myt. Men vi måste ändå återvända till den här scenen. Alltså Engström då, han förlorar sig i den goda stämningen med Hyland, bjuder med honom. Tommy tror ju då att det här kommer säkert landa bra. Alltså, men han har liksom helt då som chef på Radiosporten missbedömt liksom opinionen. Så att folk är så jävla lacka. Så här, aj fan, vad fan har det gjort? Och han tänker väl så här, ja men är det hela världen då? Men då ringer Lars-Gunnar Björklund och säger så här, vad har du gjort Tommy?
När Lars-Gunnar ringde mig en kväll och sa så här, ska du ta med Lennart? Ja, så. Du är inte klok, sa Lars-Gunnar. Du förstör dig själv, du förstör redaktionen, du förstör Lennart, du förstör hela ert arbete där borta. Förstår du inte det, sa han? Ser du inte hur illa Lennart mår? Alltså, va? Och då tänkte jag, när Lars-Gunnar säger så, vi är ju gamla barndomspolare, han och jag. Om Lennart, som han uppskattar så högt och rent, va, som jag trodde han skulle berömma mig för jag hade tagit med honom. Då började jag på tvivla. Jag gick och funderade på några dagar och så tänkte jag, nej men tunt nog så stod jag inte ut med det här. Va. Jag skulle ha stått på mig. Men jag gick till Bengt Sundström, teknikerchefen som jag hade väldigt gott förhållande till. Och så sa jag, Bengt, imorgon bitti måste du vara med mig för jag tänker ringa till Lennart och be att han kommer upp så ska jag berätta att han inte får åka med. Men jag kan inte göra det ensam. Du måste, nej, ja, sa Bengt, det kan väl, och ska du verkligen göra det, sa han. Ja. Kommer du, Bengt, sa han. Ja, jag kommer, så. Och det var en vacker vårmorgon, jag kommer aldrig att glömma den. Lennart kommer upp, hade väl gått i Liljanskogen som han ofta gjorde, var och badade bastu och luktade rakvatten så att folk skingrade sig ner vid Stureplan. Kommer strålande, här, kanelbullar pojkar och kaffe får ni klara själva. Ja. Jag hade inte kvart en minut på natten. Och så började vi med vanliga rundsnack och så säger jag så här efter en 10 minuter. Lennart, det är en väldigt viktig sak. Jag måste få säga åt dig. Och han reagerar blixtsnabbt. Han reste sig upp och så har jag aldrig sett hans bruna ögon. Han gick fram, han stirrade på mig, gick fram till mig och sa så här, gäller det alkoholen? Ja, Lennart, sa jag. Då sträckte han fram handen och så sa han så här, Tommy, sa han, jag lovar dig att jag ska från och med den här stunden och till dess att OS är slut inte dricka en droppe. Tar du min hand nu så är vi överens om det, tar du den inte så ses vi aldrig mer. Vad skulle jag göra? Vad ska jag göra? Alltså jag litar på det, säger jag. Men gör mig inte besviken. Gör mig nu inte besviken, för nu har du en som litar på det. Alltså. Och han tryckte handen på gå av. Alltså.
Då åker Hyland raka spåret därifrån till Danderyd, opererar in en sån här antabuskapsel i ryggen typ. Ja. Så då har han den, och antabus funkar väl så att man, det, alkohol smakar, man typ kräks om man dricker alkohol med en sån. Men då måste man ju också då ta en
tablett typ.
Om dagen typ, liksom varje gång.
Men du, det här ögonblicket är ju helt oerhört välberättat.
Ja,
och Tom Engström saknar honom. Ja, men det gör jag.
Jo.
Jag brukar göra jämförelsen med när det är 8000 på hovet. Och AIK eller Djurgården spelar hockey och en hemmaspelare trillar lite över en klubba så, och 8000 skriker, hur en arm på en domare bara kan så här åka upp utan att domaren själv egentligen tycker att det är utvisning,
alltså,
men
det
den skriks upp och så blir det utvisning.
Det som är hemmafördel.
Det som är hemmastödet, ja, precis.
Hyland har hemmafördel.
Det är det som sker här i det här mötet. Att Tom Engström sträcker fram sin hand utan att veta vad han egentligen gör. För det, alternativet finns nästan.
Nej, det finns inte. Och han har sagt, men jag har hört honom berätta den historien på tre olika ställen.
Finns det tre versioner på
det? Ja, men typ. Men han berättar den lika bra varje gång. Mm. Men då säger han någon gång, jag känner mig som skolpojke. jag kunde inte, vet, han, så han erkänner mig så här, vet, jag kunde inte. Han
ja, men det kan också finnas lite medmänsklighet i det.
Ja,
att eller hur? Om någon är beredd att göra det som alla vill att han ska göra, så då kanske ska han kanske ska få den chansen. Oavsett om 3, 4, 5, 6 pers på redaktionen tycker att det är för jävligt.
Så Hyland får åka helt enkelt. Mm. Där är vi väl nu då. Så kan vi pausa historien Hyland och Engstrand för en liten stund. Vi kommer komma tillbaka dit en liten senare. Då vill jag ha
så här, det är, ja, nu vill du ha.
Ja, men så här, det är liksom, du vet.
Du krävde svar här, så var det.
Ja, jag vill ha, nu vill jag ha Radiosportens startuppställning och jag vill ha TV-sportens startuppställning.
Det, jag har dem framför mig. Vad vill du börja med?
Ja, vi börjar med Radiosporten.
Ja.
Ja. Tänk om man kan sätta hela den.
Ja, det ska man ju kunna.
Alla.
Det är det man dömer om när man är med i en quiz. Sådär. Hur såg Radiosportens OS i Los Angeles?
Utslagningsfråga, perfekt. Det är 30 namn liksom.
Radiosporten skickar Staffan Lindeborg, Jakob Hård, Annika Milnaric, Gede Duncan, som vi känner henne.
Ja.
Mm. Peter Eng, Lasse Kink, Tommy Engstrand, Leif Larsson, Ove Eriksson, Mats Strandberg. Bo Gensel och Per Josefsson sköter hemmaredaktionen tillsammans med den levande uppslagsboken Bengt Ahlbom. Lennart Hyland fortsätter sin ringlek och är på plats för att kursera.
Han får ju typ en fri roll i Hyland då. Han ska,
ja,
han får åka runt
och
göra vad han vill. Liksom.
På sätt och vis. Han har ju den här något slags frågesportprogram. Som vi kommer återkomma till.
Nu när de har åkt de här gräsklippargänget,
kommer
liksom en helikopter. Det här är varför man inte, det här är varför Gärring satt i en studio.
Ja, just det. Han hade en poäng.
Ja,
och då du kan väl väga de här mot varandra då? Nu vet vi vilka som åker för Radiosportens räkning så att säga. Här är TV:s trupp.
TV:s.
Friidrott, Bo Hansson, Christer Ulfbåge. Simning, Kai Sundström, Lars-Erik Pålsson. Boxning, Bengt Grive. Brottning, Bengt Magnusson och Jan Kårström.
Just det.
Gymnastik, Plex förstås och Thomas Widlund. Ridsport, Anders Gernandt. Anders Molin gör tyngdlyftning. Agne Järlevik, skytte och bågskytte. Janne Lorentzon, fäktning, modern femkamp och volleyboll. Jan Svanlund, rodd, kanot och judo. Segling, Bengt Frendelius. Cykel och lagsporter, Ingvar Oldsberg. Uppföljningar, Göran Zachrisson, Göran Blom och Erik Westring. Alltså här är ju, det är väl någon jävel här som drar sladd antar jag. Det är ju inte riktigt samma noggrannhet när radiotruppen presenteras.
Nej, okej.
Invigning och avslutning, Plex, organisation, Lennart Sveder och Georgios Kariogio.
Oh.
Programsekreterare, Marie von Platen. Ekonom, Sture Karlbom.
Ekonom. Riktigt svårt på quizet.
Aktuellt och Rapport har också egna reporter på plats. Så ser det ut.
Ja, jag tänkte först så här att det här blir väl utskåpning för Radiosporten, för att det är ju ändå en sån grej att fram till kanske egentligen typ 88 så är ju liksom Radiosporten helt enkelt en tyngre reaktion. Men jag tycker de ändå är rätt starkt. Och studion nämnde du inte, men det är ju Hegerfors och i och för sig Sven Melander och Ann-Britt Ryd, Pettersson och
Åkerström, Kjell Andersson och Ulf Elving.
Ja,
och sen så på radion har vi också Robert Perskog och Björn Fagerlind som sänder nattetid hemma från Stockholm och sådär.
Just det.
Jag tycker det är
två jämnbördiga.
Ja, 50-50 läge här faktiskt. Alltså.
Svårt att tippa. Så, ja,
vilken avslutningsfest hade du velat gå på?
Jättesvårt.
Ja. Ja. Också 50-50.
Men så vinner man, får man väl säga, Radiosporten i och med att de sopar hem Stora Journalistpriset. Så att det är väl objektivt så att de tar hem detta.
Okay. Ja, så är det.
Får jag fråga bara av ren nyfikenhet, så här, vart kommer man över Radiosporten och TV-sportens startuppställningar till ett OS? Står de i någon tidning?
Eller? Ja, Kungliga biblioteket, gamla artiklar från 84.
Alltså tidningarna
där någonstans.
Och så kvällstidningarna skriver ut så här, de här.
Här är TV:s trupp.
Ja.
Och
för det gör ju inte
Sportradions OS-trupp.
Det gör man inte nu.
Och sen lite bilder då, och det är ofta någon som gör någon liten kul grej och så där, på den bilden.
Ja. Då vill jag ju Marcus veta lite, hur kunde det låta i Radiosporten 84?
Alltså jag har suttit i snitt 6 timmar om dagen i 5 dagar. Jag har suttit 2,5 dagar och lyssnat och hoppat och letat efter Svante Rasmussons bortglömda referat. Jag har letat efter när Åke Strömmer resa upp sig. Jag har letat efter Lennart Hylands eventuella klavertramp som inte finns. Jag letade ändå.
Ja.
Ifall. Jag har fått med mig ett potpourri här.
Ja.
Och då skulle jag vilja säga så här, Emil, till dig och våra lyssnare. Att Radiosporten sänder ett magasin som heter Här är Los Angeles. Är det inte bra?
Jo.
Då sänder... Från midnatt.
Det är så jävla... Det är så enkelt på ett sätt här. Ja, men, det är inte så här jävla Studio Sormar.
Det är ju någon slags blinkning till gamla 70-talet. Här är Moskva. När svenska vänsteraktivister som satt och rattade in Moskva-radion.
Fan,
Studio Sorba. Studio Tzatziki, Peter Gide, polisen och jag. Vad fan, så kan man för helvete inte hålla på. Alla snackar Sochi. Micke Renberg ska stå och hacka en salami i köket hemma hos André Pott. Nej, det här är min äkta vara.
Niklas Gide, polisen och jag. Har du sett den?
Här är Los Angeles. Ja. Sänder varje kväll, natt, från midnatt till 06.00.
Ja.
Spelas enormt mycket musik. Jag skulle vilja bjuda dig, Emil, och våra kära lyssnare på ett litet potpourri då, från de här nattliga sändningarna. Ja. Jag har gjort lite nedslag.
Ja.
För att jag ska kännas... Som det kändes sommaren 84 så vill jag att ni föreställer er att ni har varit ute på stranden en hel sommarlovsdag.
Men nu är vi i Sverige då? Alltså man är hemma i Sverige.
Nu är vi hemma i Sverige.
Man är på stranden i Sverige, ja.
Man har svalt enorma mängder alger och saltvatten. Badat jävlar i den. Ätit 3 nogger. Mycket mjukt vitt bröd och kanske lite O'boy till kvällsmackan. Och under dagen så de få pauserna man har haft från badet så har man legat och bläddrat i en kvällstidning och förstått vad som står på spel kommande natt i OS. Sent på kvällen så svider huden som om den har utsatts för gammastrålning. Och varenda liten pinal som går att göra någonting med i den här sommarstugan som man kanske har hyrt. Man är ju ingen
sommarstug. Man äger ju ingenting.
Hyrt. Ligger kvar ute på gräsmattan. Ingen orkar plocka in någonting. Allt har släpats ut. Precis allt.
Ja, just det.
Så det ligger pilar och så här bockaklot om vart annat. Allt ligger där ute oinplockat. Bockakloten har kanske sen på kvällen bäddat ner sig lite själva så här, i den sena sommardagen i gräset. Så att de vill ju inte bli flyttade på. De vill ligga kvar där.
Vad hette de här kardborrespelen? Du vet, man hade en sån liten...
Ja, det hette nog ingenting.
Om man kastade en kardborreboll så skulle man ta emot den med en sån... Ja. Ta bort den från och kasta tillbaka. Så här. Vi kan bara kasta bollen till varandra. Så. Otroligt dumt. Köp på en
pappa mack. Kan kasta lite så här. Nej, jag orkar.
Det blir liksom ingen ordning på det för du kastar för dåligt.
Slutar man att stå och kasta mellan 2 fönster på sommarstugan som också har sån här panel som går lite snett.
Exakt, det kunde kosta så snett som
helst. Slutar man kasta till sig själv så en hel eftermiddag i solen. Oinsmord. Det är därför det kliar på ryggen. Mamma och pappa har gått och lagt sig i ett litet loft i sommarstugan som inte är större än en byrålåda. Det är fruktansvärt trångt i den här sommarstugan. Temperaturen framåt midnatt har krypit ner till 47-48 grader kanske. Det är så varmt och kvalmigt i den här stugan att gästen som inhandlades tidigare under dagen dör. Myggbetten är stora som lekakulor, men vad fan spelar det för roll? För att du vet att i det här lilla frysfacket som man hade, så var den enda frysen man hade, där ligger en halv sån Vienetta-glass, glasstårta som man har sparat, som ska sätta tänderna i.
Så frostskadad sån kunde de vara också. Så
Men den lilla frosten som ligger ovanpå Vinetta-glassen, det är bara ännu mer glass.
Ja, men det kunde ju också vara... Ja, förlåt, jag ska inte liksom uppehålla för det, men om man hade otur så, och det låg olika grejer i frysen, det kunde vara så att det har tagit smak lite så att... Det smakar liksom lite, det smakar också lite fläskkotlett så vid detta glassen nu.
Och vitlöksbaguette. Vid midnatt, efter att man har legat och läst Kalle Anka-tidningar som man har läst varje sommar de senaste 8-10 åren, så kanske man tänder en sån här sänglampa som kan bli fruktansvärt varm. Alltså så varm så att den skulle kunna värma upp en suterrängvilla norr om Dalälven, helt ensam, sent på höst. Och i sina Y-front-kalsonger så kryper man långsamt fram för att inte väcka någon till transistorradion. Och så sätter man på den försiktigt. Och så rattar man med varsam hand den här nålen bort från det här P1-häradet där. Åt höger på FN-bandet tills det bara skakar till. Och där möts man av Bosse Gensel som berättar att du har kommit till Här är Los Angeles. Där han tar emot med musik och den rätta lottoraden.
Sportradion i Los Angeles. God kväll Sverige. Vi bjuder på OS-sändningar ända till klockan 06.00 i morgon bitti. På programmet ikväll, teamförsök nu direkt. Fridrott klockan 18.30, rodfinal i Lake Casitas, handboll Sverige-Västtyskland klockan 21.30, skytte hela kvällen och natten. Och i natt också simfinaler, fridrott, Christer Korpi i boxning, tyngdlyftning och judo. Från OS-studion får ni nu också den rätta lottoraden. 1, 3, 14, 15, 23, 25 och 31. Tilläggsnummer 4 och 28. Men Sportradion är som alla säkert vet inte bara sport utan också musik. Mycket musik. En musikblandning som bara finns i Sportradion. Nästan aldrig i Melodiradion.
Det Bosse Gensel gör är att han teasar lite och skryter lite om vilken typ av musik som kommer spelas i Sportradion som vanligtvis inte spelas i Melodiradion. Det är någonting annat som väntar. Och det som väntar då, om du tycker att det här var ganska mysigt, du ligger där och kliar dig, ja, var nu myggbetten eller var nu myggen har bitit dig någonstans. Och det är kanske de här sista nätterna på sommarlovet som du har framför dig. Och då ska du få lyssna på tyngdlyftning, fäktning, handboll, segling, Pepe Eng, Bee Gees och allt vad det nu är för någonting. Här kommer det.
Ja, då får vi det då. Mm.
Här är Coliseum i Los Angeles. Det är första förmiddagspasset när det gäller friidrottstävlingarna ser ut. Och vi har fått djupt av en alldeles kolossal uppvisning av Carl Lewis. Det var nog oerhört att få bevittna honom. Lennart Lundin som har sett fantastiskt mycket friidrott. Det här måste bli rankat bland det största.
I täten, solklar ledning i sammandraget i den amerikanska båten McKee-backen. De ligger efter andra märket på femte plats och håller också totalledningen om det här står sig in i mål. Men det är mycket kvar att segra. Brasilianska båten är tvåa just nu i Flying Dutchman.
Ibland går det faktiskt väldigt snabbt i sportens värld, exempelvis i tyngdlyftning. Vad gäller musiken så hörde vi alldeles nyss Eloise med Barry Ryan. Och nu lyssnar vi till Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby. I tennisturneringen som började idag som uppvisningssport här i Olympiska spelen i Los Angeles så vann Stefan Edberg sin första match. Han slog Artego från Haiti med 6-4, 6-2, Max Strandberg.
Det var ett nyckelgame i matchen, Stefan, vid 4-4 i första set.
Ja, det var verkligen tufft, Jimmy, men jag spelade ganska nervös i början och var lite stel så här, även att det var varmt och lite nervös. Men sen hade jag 40-0 i hans så det kan lika väl ha blivit 6-0 i andra sättet. Det var bra alltså.
De båda fäktarna är mycket försiktiga nu. Står och gungar, minst två pister. Björne dansar lite.
Hade du någon favorit där, Emil? Jag har ju en favorit, så jag är så ivrig att säga den. Så. Annika Grede Duncan har varit på någon slags fälttävlan här. Hon har tidigare berättat om att ett hinder är en sån Hollywood-klappa. Där alla som tävlar har skrivit sina autografer på. Och när hon släpper över till Bonnie Tyler, om man bara vill så här, lägga sig och... Jag vet inte, somna kanske eller klia sönder ett myggbett i vänster knäveck i brist på annan aktivitet.
Man nyper loss en fästing från insida lår så,
som sen då går över i friidrotten med där ja, det händer något.
Då har vi alltså avklarat det som är intressant för svensk vidkommande. Det ska bli intressant att följa tävlingen också så småningom, men det dröjer en stund och nu ska vi i alla fall ta lite musik.
Ja, det är oerhört radio alltså.
Så när de vinner det här stora journalistpriset, då är det ju ingen som måste suttit uppe de nätterna som alltså, man bara, ja, otroligt fan alltså. Svenska sommarstugor alltså.
Ja, nej, det är ju en helt unik företeelse förmodligen.
Fuktskadad svensk sommarstuga, ja,
riktigt jävla fuktigt ska det vara.
Om man har en sån, man vet, man har fått någon sån bakterieinfektion och skulle behöva antibiotika, det är bara att gå ut och stryka sig lite mot den väggen som är mot, vad är det, mot norr, du vet, så stryka sig, så får du en gratis antibiotika.
Jag har en bonus här. Jag vet att du kommer tycka om det, eftersom du tror jag kommer tycka att det är roligt, så kommer våra lyssnare tycka att det är kul. Det är när Ove Eriksson inte har lust att prata med Christer Guldén, som alltså är farbror till Isabel Guldén.
Jaha.
Som är någon slags brottningsexpert på plats i studion i Stockholm. Ska vi lyssna på när Ove Eriksson inte vill prata med honom?
Ja.
Mm. Jag tror att vi gör så här att vi anropar studion i Stockholm. Har vi tur nu så får vi kontakt med Christer Guldén. Finns du där, Christer?
Ja, hallå?
Nej, han hör tydligen inte mig. Ja.
Hallå? Så
vi försöker ropa honom. Ska jag göra ett försök till? Christer Guldén, hör du mig?
Ja, jag hör dig. Hallå?
Nej, han finns inte riktigt med i Stockholm nu.
Ja, hallå? Ja, nej.
Nej, då får vi...
Nej, nej. Det blev inget. Sen är det då så att Hyland kör lite ringlekar.
Ja.
Ett frågesportprogram. Vi ska släppa på lite ljud. Jag tycker han gör det rätt bra, Hyland ändå. Folk ringer in på ett 08-nummer. Lennart Hyland är Los Angeles. Han ställer frågor. Det ringer en ung kille som heter Conny, tror jag. Som är så jävla ivrig på att svara på den här frågan. Och så slänger ur sig. Vi lyssnar.
Och jag säger god afton och tycker att det här är väl utan motsvarighet, det här med olympiska spel. Jag kan inte tänka mig att det finns i vår tillvaro i världen idag någonting mer dramatiskt, någonting mer händelserikt. Det är som om inte det funnits någon gräns för upplevelser, inte någon gräns för de insatser som kan göras. Det går inte att räkna olympiska spel längre på något underligt sätt. Och dag för dag besannas då den där spådomen som jag gjorde så många, många dagar sedan, att det här skulle bli en amerikansk massaker på all världens övriga idrott. Och det ser ut att bli så, med de konsekvenser och de följder som det kan komma att ha. Men det ska vi återkomma till. I det här programmet ska vi inte göra för mycket allvar av situationer och inte för mycket allvarliga analyser heller, utan vi ska tala på lek med varandra. Kommer du ihåg vem som vann 1500 i Helsingfors 1952? Det var en från en liten nation. Från Luxemburg, han heter Bartell. Du vet att det finns en nation som heter Irland.
Irland,
vad är det han duktiga i?
Jag vet inte.
Boxning. Ja, boxning.
Vad har du?
Ja, och så har de en och en annan löpare. Aha. Och de har vunnit en guldmedalj på 1500 meter. Förstår du? Kan du möjligen komma ihåg vad den här killen hette? Han var 1956 i Melbourne, alltså. Det är alltså ganska länge sedan. Då var
ja, det var väl 4 år, 3 år. Men jag vet inte, jag hur tar en som någon...
Ja, du har rätt.
Delaney heter han. Ja, du har rätt. Delaney heter han. Ja, du har rätt. Den gamla hyllan här. Okay. Att han kan ta folk i direktsändning och...
Han, ja, jag har nog ändå stött på några exempel på de amerikanska ringlekarna när han liksom också när han kanske känns lite så här, hur bra radio är detta liksom.
Jag säger inte att han är jättebra. Nej. Jag säger att jag ser stråk här.
Ja, du ser stråk här.
Av den gamla hyllan.
Okej. Okay. Väldigt viktigt vad man
om man sätter fötterna.
Ja, verkligen. Så här, det kanske är lite så att charmen han hade som var oemotståndig och som gjorde att varje intervju lyfte i kombination med att man kan inte bara göra en intervju med någon och ta det på uppstuds och vara härlig och charmig och liksom lättsam. Ja, det är något med den kombinationen som gör att det ändå känns som att det är så här lite liksom...
Ja, men geisten är borta. Gnistan är borta. Ja. Jag tycker man... Det finns spår av den gamla hyllan, men han kämpar ju också, ska man ju veta.
Ja.
Tänk att åka till Los Angeles mitt i sommaren och bevaka ett OS. Det finns ganska många fällor att trampa i, så att säga. Det finns många lockrop att lyssna till. Ja. Det finns många vattenhål att dyka ner i.
Ja.
Han kämpar ju också mot sitt missbruk. Och då kanske det inte är helt lätt att vara den där svängiga, skarpsynte sportkrönikören som han en gång var. Och sen tycker jag också att han bjuds in, framförallt av Tom Engström, ingen annan bjuder in denna tylan till ett kosserande, krönikerande segment. Han kommenterar avslutningen med Tommy till exempel. Det är den sista, det är väl grand final på något vis. Men Tommy bjuder in honom och jag tycker att det finns, man vill höra ett stycke som någonstans, om man lyssnar noga, kan berätta lite om vem Lennart Hyland var och hur duktig han var på att prata sport. Och samtidigt ta in de sista skälvande sekunderna av när han sänder sport, så finns det ett klipp som kanske är bättre än någonting annat. Och det är när han får stänga friidrotten och Carl Lewis insatser tillsammans med Tom Engström. Jag tycker att vi ska bjuda våra lyssnare på det. Jag tycker det.
Som sammanfattning av det jag har sett av den fria idrotten i stadion, jag har sett det mesta via televisionsapparaten om inte annat, så är mitt intryck det att den fria idrotten inte har nått upp till sina största stunder. På något sätt känner jag det som om fria idrotten här inte har haft samma dominerande intryck, givit samma dominerande intryck av att vara förebilden för allt det som har skett bakom under de här OS:en som tidigare. Det har knutit sig på något sätt där inne i stadion. Publiken har varit för okunnig, den har varit alltför entusiastisk, och så när den sedan har känt sig lurad av konfekten så har den häpet suttit med öppna munnar och undrat, alltså det var inte mer än så här ändå.
Och så USA dominant i stafetterna, de är Carl Lewis förande USA till inte bara olympisk guld utan även världsrekord på 4x100 meter. Jag vet, vi kanske inte ska säga mer om Carl Lewis. Han är nu GSO:ns jämlik när det gäller medaljer, men jag undrar om han någonsin når hans personlighet.
Nej, det gör han väl inte. Det är långa spekulationer. Lustigt nog, samtidigt som nu hans namn går över hela världen som Carl Lewis, jag kan först föreställa mig hur det skrivs och vad det sägs om honom och hur han visas i bilder, så säger man här i USA på första sidans största uppslagna artikel att han kommer aldrig att bli som GSO:ns ändå.
Nej,
det är ganska lustigt. Det mänskliga tar ändå mycket alltihopa ut sin rätt.
Nej, men han åker runt, som sagt då, han åker ju och installerar den här Antabus-kapseln. Han prövar ut kläder, för de har ju enhet i klädsel där i Los Angeles. Och så får han ju då den här fria rollen, han får ju liksom göra lite vad han vill. Han får göra det här, han får göra lite kåserier och han får liksom Alltså han får ju vara med, det är väl det liksom, att han får vara med och sådär. Tommy har ju då fått i uppgift, eller Lennart säger till honom så här: du ska komma inte med varje morgon klockan 7 på hotellrummet. Och så ska du titta på när jag äter antabus. Liksom. Och det gör han ju då, han går dit varje morgon och han gjorde det utan några klagomål, Lennart.
Så jag gick in där och där gjorde ju han till en show som vi garvar. Ibland så la han den här tabletten på nosen och skulle göra som en delfin, fånga in. Och ibland försökte han klacka upp den i mun. Och det var så trevligt och det var Lennart i sina allra, allra bästa stunder. Och där kom han tillbaka lite som yrkesman.
På det här, de sitter på ett hotellrum nu då och liksom tar ner några...
Ta ner OS,
ja. Och då har det ju gått bra. Han har ätit sin antabus och Engström har väl någon gång någonstans också kanske känt då att så här, fan, det funkade så här. Det gick faktiskt. Han stod för sitt ord, Hyland. Han höll det. Han åt sin antabus. Men då, när det är klart, så sista kvällen så kommer ju Hyland in till Tommy igen.
Och så sa han, snabb dusch nu Lennart. Ja, sa jag. Och så ner och så går vi ner och käkar. En minut senare knackade på min dörr. Utanför stod Lennart Hyland i en vit frontérock sån här som hänger på hotellrummen. Och så hade han en flaska vitt vin. Och så sa han så här: Tommy, vi har haft det så kul och trevligt och bra. Ska du och jag inte knäcka den här? Och då sa jag: Lennart, du har klarat 4 månader. Ska du inte klara sista natten också, sa jag. Jo, det har du rätt i, sa han. Så gick han och ställde in den där. Men sen tänkte jag ska inte sätta mig bredvid honom. Utan jag satte mig ganska långt honom ifrån vid bordet när vi käkade. Alltså. Och då såg jag att han lyfte glas och så vidare. Och sen när jag gick upp och la mig på natten, för jag skulle åka tidigt upp till San Francisco, så hörde jag Lennars röst från baren och tittade in. Och då var det dags.
Så han sitter och skrålar där i hotellbaren och där är ju ändå liksom just detta att så här, ja, det handlade inte bara, det var en paus liksom. Det var inte slutet. Det var inte slutet, det var inte så att det bara, åh, kolla här, nu är allt över.
Ett nytt liv.
Precis. Och läkarna har sagt att du måste sluta dricka, din hjärna är förstörd, om du slutar dricka så får du ett par år till. Så säger de hela tiden, så här, du måste sluta Lennart, och han gör inte det. Och Lars-Gunnar Björklund skriver brevet och han slutar inte liksom. Och det är klart att han inte gjorde det nu heller liksom, att han måste dricka, och det var bara en paus i hans liksom livslånga kärlek som ändå är alkoholen. Och när han åker hem sen till Tuss och pojkarna och de firar en jul, så jag vet inte om vi har liksom lyckats förmedla hennes frustration över Hyland, men jag hoppas vi har gjort det liksom, att det är ju hela tiden då det här att som aldrig någon bättring, ingen vilja till förändring, det finns inte ens en vilja i honom. Och så är det en jul då de firar, han och Tuss och familjen. De har inte så många vänner kvar som vill vara med dem, men då sitter de i alla fall där, familjen då. Och då kräver Hyland, Lennart har köpt så många julklappar, då vill han ha en sup för varje julklapp han har köpt. Och då skriver Tuss att det blev en dyster jul. Och så frågar hon honom så här: Lennart, vad ska jag göra med dig? Och då tittar han på henne full då naturligtvis av all den här starkspriten han har druckit. Och så svarar han bara: älska mig.
Kanske inte så lätt. Nej. Efter alla dessa år. Jag tycker att nu, detta är vårt andra avsnitt Los Angeles. Vi har pratat om sporten och invigningen och Plex och den flygande rymdmannen och alltihopa. Jag tycker att mästerskapet på något vis blir vidunderligt när man tänker på att Lennart Hyland avslutade sin karriär här. Under de premisserna som du precis har redogjort för. Men det var ju så att ingen annan har varit lika känd eller populär som Lennart Hyland. Ingen har på samma sätt så fullständigt dominerat både tv och radio på det sättet han gjorde. Och det sträcker sig allt från de här sociala reportagen till fotbolls-VM 58, till Colorado Springs och Nisse Nilssons långa puck som gled i mål, till att han satt med Pippi Långstrump, Astrid Lindgren och Tage Erlander i Hylands hörna. I sin hörna. På något vis var ju också hans stämma uppenbarelse, någon slags berättarröst för och över det svenska folkhemmet och de här rekordåren som vi gillar så mycket. Mm. Och allt det där tar slut och tystnar i och med Los Angeles OS 1984. Tillsammans med Janne Lorentzon på volleyboll och Janne Svanlund på handboll och Peppe Eng på seglingen. Det är där vi sätter punkt. Mm.
Vad ska jag göra med dig, Lennart? Älska mig.
Så ska han väl säga hoppa. Och sen, ja, sen kan jag inte göra annat än hoppa. Får se vad det kan bli. Jag tar med mig mikrofonen för säkerhets skull.
Vi kommer så småningom först nu. Då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefen på. Hamrin håller bollen, han lekar där till mitt boman. Vi kan se till att du har skogat i mål! Ja!
Oj, 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 oj. Det är Nilsson. Nilsson
där och så går en lång punkt och kanske blir det mål. Den kanske blir det mål. Den gör det! Den glider in i mål! Den glider in i mål!
Världskapet här har varit storslaget.
Ja,
jag tycker att jag vill tacka för mig.
Ja, det är bara att stämma in och det tror jag hela Sportradion tog oss upp gör. Vi har fina dagar här ute och vi har förhoppningsvis lyckats förmedla också det vi har upplevt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.